Ja, det var den sommaren det.
Ja, så. Puff.
Tjoff.
Ja, det är nästan den september också, känns det som, mentalt.
Ja, jag har börjat säga att, eller tänka att det är ju, nu är det snart jul.
jag är fortfarande arg när folk säger det, men jag förstår, känslan.
Du blir arg för att det är sant.
Lite så. Ja, nej, det gick fort. Det går fort.
Hade du en bra sommar?
Ja, men det tycker jag. Det, som sagt, det gick ganska fort.
Det gick ut för.
Ja, som det brukar göra. Men nej, det var lite resande och lite sol och värme och lite ta det lugnt. Och en bugg som hängde kvar i bakhuvudet hela tiden.
En bugg i bakhuvudet?
Ja, precis. Störigt. Ja, men så här grej som dyker upp precis innan man går på semester. Som man inte hinner lösa. Och sen så rullar det liksom lite konversationer om den bland andra som jobbar. Och sen så kommer man tillbaka. Och sen, ja, sen lyckades jag hitta en lösning.
Du gjorde det? Ja, vad skönt.
Ja, eller inte en hel lösning kanske, men tillräckligt bra för stunden. Det finns mer att göra. Det finns i backloggen.
Just det. Nej, precis. Så det där, det är som att knyta ihop säcken fast tvärtom. När man får med sig något sorts problem bara.
Ja, precis. Säcken går inte att knyta ihop. Det liksom sticker ut en sån här konstig pinne från sidan.
Ja, det är ett elände. Så jag tror att vi sist pratade om att jag funderade på att köpa en Apple Watch. En ny Apple Watch.
Just det. Jag kollade upp avsnittsinfon och såg att så var det. Det stämde.
Så var det. Och jag köpte faktiskt en Apple Watch till slut.
Överraskning.
Ja, precis. För jag hade ju, sist vi pratade så tror jag att jag hade suttit och kollat lite på Tradera. Och jag hade sett någon som var liksom, det där kändes ändå som en ganska bra deal.
Ja.
Men jag köpte inte den för att, nej, det kändes crazy och sånt. Men sen hade jag ändå, ja, jag hade ändå ett sug. Så jag fortsatte hålla koll helt enkelt.
Mm.
Och sen en ganska kort tid efter vi spela in, så dök det upp en fin Series 8, som vi säger på svenska.
Det är 10 som är den senaste, va?
Ja, precis. 10 har de just släppt nu, just det. I dagarna här. Och den, jag tror att den kostar 500 mindre än den förra, som jag tyckte var en bra deal. Eller jag fick den till slut för 500 mindre. Så det var ju tur att jag inte köpte den första. Och den enda, den var väldigt liksom i bra skick och allt sånt där. Den såg nästan oanvänd ut. Men det som, den enda haken var att den hade 93% batterihälsa istället för 100% som den andra hade.
Ah.
Och det är liksom en sån här, det är många som säljer Apple Watches som lägger ut ett screenshot på batterihälsan. Det känns som en, det ska man göra.
Det blir en grej.
Det har blivit en grej. Och annonser där de inte gör det, då måste man hålla på att fråga och de går lite bort helt enkelt.
Det känns vettigt.
Batteriet ändå, ja, men det vill man ju, det är bra om den håller.
Ja, det blir väldigt mycket besvär om det plötsligt blir lite för dåligt för hur man har sina dagar.
Precis. Och det där var något, alltså först tänkte jag egentligen, för att det är min förra Apple Watch, för nytillkomna lyssnare, var ju en Series 2 som var helt jättegammal.
Otroligt gammal faktiskt.
Ja, och den funkar jättebra. Den kunde ju inte så mycket och den hade liksom Watch OS 6, tror jag, var senaste versionen som kom dit. Och nu har ju 11 just släppts.
Just det.
Och den använde jag som så att jag hade den på dagen, jag mätte lite träning och sånt där. Och sen la jag den på laddning hela natten.
Mm.
Så den höll ju lätt en hel dag.
Ja, du gjorde det. Coolt.
Ja, utan problem. Jag hade ju liksom typ 75% batteri kvar någon kväll. Nej, jag vet inte hur det gick till. Men den höll jättebra. Vi går och lägger oss rätt så tidigt. Men vi går andra sidan upp rätt så tidigt också. Så att jag tror ändå att det är någon sorts normal dygn på något sätt.
Ja, tänker det.
Men den hade ju inte någon sån här always on skärm, eller alltid på skärm, och det har den nya klockan. Och den nya klockan, alltså min nya klocka då, den kan ju också mäta sömn, och det är ju intressant eftersom någon sån får jag ju knappt.
Vad finns det att mäta där, tänker jag?
Exakt, det är bara tomt.
Japp.
Nej, men så jag blev ju genast väldigt nyfiken på att prova att mäta sömnen i alla fall. Jag har liksom varit inne och nosat lite tidigare på, kom ju för jättelänge sedan, kom det en svensk app tror jag som heter Sleep Cycle eller någonting sånt.
Ja, just det, känner jag igen.
Där man liksom skulle lägga, så här, lägg telefonen ovanpå madrassen men under lakanet och ha laddsladden ikopplad. Det känns så här, fem säkra sätt att starta en eldsvåda ja. I sin säng.
Och liksom böja sönder en sladd i veckan.
Ja, oh, alltså det vågar jag aldrig göra. Och sen, jag har alltid känt lite också att så här, jag har ibland lite svårt att somna och att känna sig så här, bevakad gör nog inte saken bättre. Så jag har aldrig riktigt gett mig in i det där med att mäta sömn och sånt.
Nej.
Men nu tänkte jag ändå att man får ju testa någon vecka i alla fall och se hur det funkar.
Mm.
Eller liksom om jag stör mig på det så får jag ju bara strunta i det. Så.
Exakt.
Men det gick bra. Jag tänker inte så mycket på det. Och jag känner inte att jag har klockan där. Liksom och, inget besvär.
Nej, är det bara, man behöver inte göra någonting. Är det bara gå och lägga sig och så sköter den allting? Eller måste man säga till den att nu går jag och sover?
Alltså, en sak som den här Series 8 då har, som inte min förra klocka har, är ju fokuslägen.
Just det.
Och ett fokusläge som finns är ju sömn, eller sover, eller vad det heter. Så att när den är i soverläge, då börjar den hålla utkik efter sömn. Men sen såg jag något rykte, åtminstone under iOS 18/WatchOS 11-beta-perioden här i somras. Att det var någon som skrev att han hade typ tagit en tupplur på soffan på dagen. Och då hade den ändå identifierat att han sov.
Mm.
Så att det kan vara så, möjligen i nya WatchOS, att den upptäcker sömn även om man inte har satt sin utrustning i sömnläge.
Ja,
liksom.
just det.
Men det vet jag inte. Nej. Men nej, så att man sätter den i sov. Det sätts ju av sig självt om man har valt det så.
Mm.
Alltså telefonen sätter sig i nattläge och då synkas den med klockan om man vill.
Mm.
Så att man behöver inte göra någonting egentligen. Men om man då har en klocka som man vill ha på sig hela dagen och hela natten, så måste man ju ladda den någon gång.
Ja, precis. Det är ju det.
Så att min rutin har varit nu att jag ofta så går vi och lägger oss rätt så tidigt som sagt, så att då lägger jag klockan på laddning och sen ligger och slösar för lite grann en stund tills barnen har somnat. Och ja, där någonstans innan jag tycker att det är dags för mig själv att sova så brukar klockan vara fulladdad.
Mm. Ja, de laddar ju rätt raskt nu för tiden.
Ja, och det är väl något som särskilt nya, liksom Series 10, den ska ju ladda 80% på 30 minuter.
Ja, just det.
Det gör inte den här, utan den får nog ladda mer än en timme i alla fall, mellan 1 och 2 timmar tror jag. Men då är den ju inte helt tom. För jag köpte nämligen en extra laddare, så jag har en laddare på jobbet också.
Mm.
Så att i och med att jag cyklar till jobbet och det vill jag mäta, så det drar säkert lite ström. Men sen när jag kommer till jobbet så brukar jag alltid ta en kopp kaffe och sätta mig och, ja du vet, veva igång dagen, sitta någon stund vid datorn där och jobba lite. Så den första perioden där, då brukar jag ha klockan ligga på laddning också. Då gör man inte många knopar, det på att säga, men man rör sig inte så mycket i alla fall. Så.
Det blir inte så många kalorier.
Nej, och liksom alla notiser och sånt där, det får man ändå på
datorn mitt
framför sig. Liksom, så. Det känns som ett bra läge.
Mm.
Så nu laddar jag oftast lite på morgonen och lite på kvällen. Och det funkar rätt så bra.
Mm.
Där jag först hade tänkt var att inte använda Always On-skärmen. Vilket det är lite dumt, för det är väl en av de liksom största fördelarna med de nya klockorna, kan man tycka.
Det kan man tycka.
Och första veckan så gjorde jag nog inte det heller, och då höll ju batteriet jättebra. Mm. Det drar ändå en del, det där.
Det gör ju det.
Men sen kunde jag inte låta bli. Det är ändå nice att ha en klocka som man kan titta på när som helst.
Ja, det är faktiskt
och bara
det är faktiskt
se vad klockan är.
Ja, det är magiskt.
För det, jag minns inte om jag sa det förra gången eller inte, men ibland har jag ju växlat lite fram och tillbaka mellan Apple Watch och vanliga klockor, eller vad man ska säga. Och då, jag kan nog ha nämnt det här, men en sån här positiv liksom sån här wow-effekt med en vanlig klocka är att det går att se jättefort vad klockan är. Så här, wow! Den är uppdaterad. Alltså man ser direkt. Man behöver liksom inte hålla på och vifta på handen för att skärmen ska tändas och sånt där. Så det är ändå nice att ha den nu, även fast det är en jätte liksom digital eller elektronisk klocka. Att man ser alltid vad klockan är.
Ja, men precis. Jag har ju en, vad är det, serie 7 tror jag det jag har. Den har ju också Always On-skärm.
Precis.
Det är faktiskt ganska trevligt. Det känns livfullare än. Och det känns som att urtavlan har blivit trevligare och trevligare för Always On-läget också.
Ja, okej. Okay. Jag har inte varit med så länge. Så att,
nej, men nej, det, alltså, jag har ingen som helst, det är bara min magkänsla. Men det känns som att de, när man liksom tittar på tavlarna nu utan att väcka skärmen så ser det mer tilltalande ut på något sätt. Ja, man har liksom hittat så här, vad gör man som ser snyggt ut eller något. Mm. Så det är bra.
Annars är det ju alltid så liksom att jag vill ha den här urtavlan fast med den här grejen. Liksom.
Ja.
Eller den här urtavlan fast då kan jag inte få den här grejen.
Liksom. Nej, exakt.
Det känns som att det borde gå att bryta ner dem där i någon ännu mer modulär grej. Som så här, jag vill ha såna här siffror men med de här typ komplikationerna. Liksom.
Ja, men exakt. Låt mig bygga det själv. Eller låt utveckla. Jag kan för övrigt säga att min batterihälsa är maximal kapacitet 79%. Och viktigt batterimeddelande är att batteriets kapacitet är kraftigt minskad.
Så att,
men optimerad batteri är på, så det är positivt. Mm. Kanske inte så konstigt. Nej, jag tycker strömmen går ju fort ibland.
Nej, precis. Man får väl se. Det går säkert inte att byta batteri liksom.
Nej.
Men om man kan köpa ett par generationer gammal klocka för... Ja, den här var egentligen bara förra generationen när jag köpte den.
Mm.
För mindre än halva priset av en ny klocka så är det ändå... Då kan man unna sig och uppgradera någon gång. Då
ja, precis. Men gav den några bra sömninsikter då?
Tidigare, jag har ju berättat om min lilla knapp som jag haft för att mäta
just det.
Hur många gånger min dotter vaknar på natten.
Just det.
Den slutade funka i somras.
Nej.
Ungefär samtidigt som jag köpte klockan. Så det var
väl avundsjukt.
Ja, typ.
Hade du tryckt så många gånger på den?
Ja, jag vet inte riktigt vad det var som slutade funka. Nej, det slutade dyka upp data i arket precis vid halvårsskiftet också. Så det är så här... Sånt brukar inte vara en slump egentligen.
Nej, eller hur?
Det är sådär vid midnatt eller vid årsskiftet eller något sånt där.
Nej, exakt.
Någon behörighet som har gått ut.
Exakt, bara förnyat certifikat.
Ja, typ. Nej, men nu har jag den här istället kan man säga. Mm. Och den visar ju att det är lite splittrat. Så det som jag reagerar mest på var väl att jag har typ ingen djupsömn alls.
Just det.
Det har vi pratat om off the record. Och det tror jag inte att du har heller. Va?
Exakt. För jag har inte heller, jag har aldrig mätt sömn med Apple Watch. Men däremot så en gång på en, jag vann en någon Fitbit-variant på en tävling.
All right.
På en konferens. Så här, extremt overklig. Och den hade ju sömnspårning som ju såg som ganska bra då.
Mm.
Eller mer avancerad än snittet. Så då testade jag den ett tag. Och då fick jag som sagt bekräftat att nej, det var typ ingen djupsömn alls. Nästan varenda natt. Och sen, om det är en riktigt bra natt så är det upp liksom en timme eller två. Och sen så lät jag min fru testa. Hon var ju som en släckt lampa varje natt. Det var liksom bara så här. Du sover stenhårt hela tiden. Okay.
Storsläggan.
Ja, det bekräftade våra upplevelser att jag är mycket mer lättväckt.
Ja, herregud. Men jag tror, det ser ut på diagrammen som att nästan varje natt så trillar jag ner i djupsömn ganska fort.
Mm.
Men ganska fort därefter så är den vanligaste tiden för min dotter att vakna och härja lite grann. Och sen blir det liksom inte mer.
Nej.
Det är nog, jag vet inte. Jag läste lite halvhjärtat om det och det var så här, man vet väl inte riktigt och...
Nej.
Det är nog viktigt, men det går inte att säga säkert och sånt där.
Nej, precis.
Det kan nog variera från... Jag menar, du har ju uppenbarligen inte så mycket enligt din apparat. Trots att du inte säkert blir väckt av... Ja, vad det
nej, är. Precis. Precis, inga småbarn som väcker mig eller sådana grejer.
Nej, det är helt andra hundar och sånt där.
Kanske. Hunden sover ju stenhårt. Den går ju inte ens upp när vi går upp om man inte tvingar den.
Nej, men... Jag sov faktiskt en natt på hotell för ett tag sedan.
Mm.
Och eftersom alla rutiner blev helt off när jag skulle sova på hotellet så, klockan var inte färdigladdad när jag skulle sova och sånt. Så jag tänkte, skitsamma.
Ja, just det.
Den får ligga på laddning.
Yep.
Men sen typ vid tiden på natten så var jag uppe på toa en sväng och då tog jag på mig klockan för att då var den ju färdigladdad.
Just det.
Och på bara den liksom andra halvan av natten där hade jag ju mycket mer djupsömn än jag brukar ha på hela nätterna.
Just det.
Så att, ja. Nej, det är nog, det är fasen, det är destruktivt att skaffa barn.
Ja, precis. Det kan bli mer djupsömn när de börjar komma upp i ålder lite mer, helt enkelt.
Ja, men efter snack med olika kollegor som har barn i olika åldrar så det verkar kunna finnas hopp för någon sorts sweet spot från det. Att liksom, ja men kanske det, om det minsta barnet blir typ fem år någonting, tills att det äldsta barnet börja vara ute sent på kvällarna. Och
ja, just det, man inte kan somna istället.
Exakt. Så jag pratade med min chef om det för ett tag sedan. Så här, jag sov dåligt i natt, bla bla bla. Och han bara, ja, jag har satt uppe till två och väntat på att min dotter skulle komma hem.
Ja, precis. Det är helt ovanligt.
Nej, det blir väl alltid något.
Ja, precis.
Men, ja. Nej, men överlag, det var väl lite så här, det är ju rätt så likt allting egentligen på den nya klockan. Jag körde liksom samma urtavla och sånt i början.
Just det.
Och en av de grejerna jag hade sett fram emot mest var egentligen, det finns ju när man kör träningspass så finns det pulsintervall eller pulszoner. Eller vad
det heter. Just det.
Och det hade jag bara tagit tvivet att, ja det är väl en, du vet när man kan ju ställa in vilka saker man vill ha på skärmen för olika typer av träning.
Ja, just det.
När man springer kan man ha och när man cyklar kan man ha kanske, ja, då vill man kanske inte ha liksom minuter per kilometer utan mer kilometer i timmen och vad man nu är intresserad av. Men pulszoner är inte ett sånt fält utan den syns bara på en helt annan vy. Om man rullar ner ett klick, där finns pulszoner.
Ja, just det, för jag råkar få fram dem ibland och så, var kom de ifrån? Jag kunde ha svurit på att de inte var här alldeles nyss.
Precis, då får du rulla upp igen.
Just det.
Så det var lite synd. Så de tittar aldrig på.
Nej.
Vilket är lite tråkigt. Men det har också att göra med att det är lite dumt hur man ställer in dem. Tycker jag. För att man kan antingen låta dem justera sig själv. Då mäter den så här. Ja, den mäter per kalendermånad tror jag. Så här, vad verkar din maxpuls ha varit förra månaden?
Mm.
Och så uppdaterar den zonerna efter det.
Mm.
Eller så kan man ställa in dem helt fritt. Liksom, din zon 1 ska gå från bla bla bla. Liksom från,
ja, just det.
Ja, inte kanske från 0. Det är ju ett dåligt tillstånd.
Just det, får jag gärna varna när jag kommer ner under typ 5.
Zon 0. Ringer SOS automatiskt.
Ja, precis.
Nej, men, och sen så måste man ställa in varje zon för sig, tror jag. Det verkar så i alla fall. Till skillnad från då till exempel Strava tror jag och Runkeeper och sådana där om jag minns rätt där man kan ange sin maxpuls om man känner till den och så får man zoner utifrån den.
Ja, det känns ju rakt.
För jag tränar nästan aldrig stenhårt liksom utan det är mer mediumintensivt och då vet jag aldrig klockan vad jag är kapabel till.
Nej, den precis, det borde inte ha en aning. Jag funderar ofta på det just med när jag ser pulsskalan för löppass och sånt. Och den säger liksom, här var det hög puls. Ja, men vet du vad min...
Kallar du det där hög?
Men så här, vi vet än vad min högsta puls är egentligen. För jag är ju likadan. Jag springer ju sällan stenhårt och sällan jättelätt. Jag går inte in för att köra maxpuls helt enkelt.
Mm. Nej, och då blir det dumt. Och även om man skulle så här, okej, men nu ska jag köra någon riktig överjävlig bankintervaller eller någonting sånt där. Sen är det ju borta nästa månad.
Ja.
Då måste man göra det igen.
Jag har ju kört ett intervall nu, är det inte färdigt?
Alltså det enda jag vet är att jag har ganska hög maxpuls och det är ju bara genetiskt tror jag, så det är varken bra eller dåligt, men jag är ofta lite utanför skalan på någon sån här standard gissning.
Mm.
Men jag vet ju bara vad jag själv har mätt upp en gång. Vad jag faktiskt har mätt upp på sjukhuset en gång, men det var inte ett maxpulstest utan bara ett belastningstest som ändå gick upp rätt så högt. Jag har själv mätt upp mig till 210 och på sjukhuset mätte de upp det till 205. Men då sa de så här, nu behöver jag inte köra längre, det är lugnt liksom.
Aha, okay.
Så det var inte sista droppen liksom.
Ja, just det.
Men det var ju säkert 10 år sedan, jag vet inte. Och maxpulsen går ju ner med åren så att jag vet inte vad jag har för maxpuls nu.
Ja, just det, precis. Det kan vara lite vad som.
Ja, Så att, men kollar man på den skalan som den har gissat sig till, så tycker den ju att det springer jättehårt när det inte har varit så himla hårt. Liksom. För så här, kom upp i 180 eller någonting sånt, det är inte konstigt.
Nej, just det, det är inga märkligheter på det sättet.
Nej, nej. Så den, hela den här pulsgrejen blev väl lite en flopp. Men ja, jag har inte kollat nu i WatchOS 11 om det har blivit en valbar fält. Där det var. Då hade man i alla fall kunnat hålla ett öga på det. Liksom.
Ja. Ja, men det kan ju, om inte annat blir det ju jämförelse med sig själv över tiden.
Ja.
Typ. Det, jag hade ju sån här jättetydlig grej. Två löppass i, ja, men i förra veckan tror jag det var. Typ.
Mm.
Ja, så, man sprang samma runda.
Mm.
Och ja, det gick dessutom lika fort båda gångerna. Mm. Men andra gången så var det så här, vad mycket lättare det känns. Och vad mycket piggare när jag kom tillbaka. Så var det 10 slag skillnad i puls.
Mm.
det är där skillnaden sitter.
Men vad kom det sig, tror
jag? Ja, men jag tror att det kan ha varit liksom en kombination av jättemånga saker. Så här, piggare, bättre temperatur, ja.
Mm. Just det.
Alla grejer. Ja, men lite bättre.
Bara lite, liksom. Lite för varmt kan ju göra att det blir...
Ja, men tufft, exakt. Alltså. Mm. Exakt, exakt. Kan ju vara, ja, varmt och kvavt var det ju någonstans. Ja.
Usch.
Ja,
ja,
precis.
Nej, men det, sen jag håller på att träna lite halv... inte, nej. Ganska lågintensivt, men för en halvmara nästa år.
Just det.
Så det börjar väl kännas hyggligt, rimligt så. Men, och det borde ju inte, det tar väl ett par timmar lite drygt om allt går bra.
Mm.
Och det borde ju inte vara något problem batterimässigt och sådär, tänker jag.
Nej, det borde ju vara
där
lugnt.
Där kommer det också in lite så här, det är lite skillnad där på typ Apple Watch och andra lite mer hårda löparklockor som alltså bara, tidigare hade jag en, eller jag har den fortfarande, men tidigare använde jag en Garmin-klocka. Jag tror du har en likadan om jag minns rätt. Eller väldigt lik i alla fall.
Ja, den där, jag hade en 205.
205, precis. Ja. Och de har ju jättebra batteritid. Och de stora Garmin-klockorna har ju, så de kan man ju, man kan typ springa massa timmar.
Japp.
Och Apple Watchen känns ju mer som ett, en, så här, en vardagsgrej. Mm. Alltså den är ju verkligen gjord för träning. Men det finns inga löften om att man kan köra en Ironman med en Apple Watch på. Liksom.
Nej, precis. Det är sånt de säger om Ultran, va? Någon gång.
Ja, det kanske är mer.
Jag tror man sagt det någon gång att det ska räcka till ett Ironman. Men...
Ja, för då kan man ändå hålla på typ 17 timmar eller någonting. Jag vet inte. Ta många timmar i alla fall. Men det där är ju det är lite kul för jag har ju... Utan att själv vara någon ultralöpare alls så har jag ju varit med och arrangerat ultralopp, löplopp
precis.
Ett antal gånger.
Yep.
Och där har ju en utmaning varit just det där med att så här, shit, man måste ju ha en klocka som håller.
Ja,
precis. Och där fanns det faktiskt en feature som jag liksom kom att tänka på av mig själv nu med min nya Apple Watch utan att egentligen ha behov av det, men det var vissa som hade någon, om det var någon Suunto-klocka eller någon Garmin-klocka på ett av de här loppen som heter Transcania, som jag är inte inblandad i det längre, men det finns fortfarande, som är ett 246 kilometer långt terränglopp som går tvärs över Skåne och tillbaks igen.
Typ. Ja. Väldigt rakt sak på när man säger det på det sättet.
Ja. Ja, hur svårt kan det vara? Jättesvårt.
Ja.
Nej, men då fanns det någon serieklockor eller någon viss klockmodell där som vissa hade som man kan ladda medan man springer.
Mm-hmm.
Och det är ju något som sagt som inte jag har så mycket behov av. Men,
nej.
Men det är verkligen, ja, för vissa människor är det en jättebra grej.
Ja, men det är klart. Alltså alternativet är att få med halva sin, ja, det går sin tävling. Det funkar
inte. Gör man en sån grej så vill man ju ha GPX-filen liksom, eller vad.
Eller hur? Eller hur? Är det någon gång man vill ha det, all data, så är det ju när man har gjort något är väldigt långt, ovanligt.
Precis. Sen på det här loppet hade ju alla med sig en GPS-tracker också som vi tillhandahöll.
Mm.
Som man fick låna liksom. Men de samplar ju bara, jag kommer inte ihåg. De skickade upp positionen var 50 minut tror jag.
Ja, just det. Det var ju något sånt. Ja. Man fick ju inte live.
Nej. Man fick halv live.
Ja.
Och ibland tappar de lite täckning och sånt.
Just
där.
Det.
Men jag undrar om de hade mer att de sparade data i sig på något sätt också. För att när vi väl hade skickat tillbaka alla GPS-erna så fick vi alla GPX-filer. Och det är ju en härlig liten guldgruva av data om man vill grotta ner sig i liksom, hur fort går det relativt på olika delar av banan och sånt där. När man ska över Rom eller Åsen och liksom får ta hjälp av händerna för att ta sig upp. Och ja, det är inte så mycket löpning just där.
Nej.
Men nej, då är det bra att kunna koppla in en powerbank till sin klocka medan man springer. Liksom.
Ja, visst.
Sen, ja, det var väl en del av de gamla rävarna där som tyckte att nu, det har blivit alldeles för lätt nu när alla har GPS, alla har en karta i telefonen och alla har liksom massa hjälpmedel.
Ja, just, man hittar rätt.
Till skillnad från, ja precis, för loppet går ju på Skåneleden genom Skåne då. Och det är inte alltid så himla uppenbart var den där leden går. Särskilt inte på natten och kanske särskilt inte om man tar lite tid på sig ut andra natten.
Ja,
men man kan bara tänka sig hur pigg i huvudet man är.
Ja, visst.
Bara vara vaken mer än ett dygn är ju jobbigt. Visst. Och sen ska man dessutom ha sprungit hela den tiden.
Nej,
och så här, nu börjar andra natten.
Ja. Ja, men jag har ju läst en del sådana rapporter från folk. Det känns som att det blir någon sån där hallucinationsstadie där.
Ja, men det är ju många som har skrivit om att de börjar se grejer. Det var någon som såg att det var en massa barn uppe på taket till ett hus och sånt där mitt i natten. Och, ja, helt tokigt liksom. Ja, coolt.
Ja, det kan man ju kalla det.
Nej, men då i alla fall de här som hade varit med på loppet från dess väldigt så här rudimentära start. Det startades av en kille som heter Stefan Samuelsson med liksom inspiration från, jag tror distansen kommer från ett lopp som heter Spartathlon i Grekland som är 246 kilometer och så finns det liksom Transpyreneerna och Transgran Canaria och massa sådana lopp som är tvärs över någonting liksom. Och i början tror jag, jag var liksom inte inblandad på den tiden, men jag har för mig att någon har sagt att han bara, Stefan då, han bara typ kopierar sidor ur kartan i telefonkatalogen och ritar så här, men typ här ska man springa. Och ja, då kommer man ju vilse jättemycket.
Ja, det är klart. Provade han den rundan innan när han skickade ut folk på den, eller hur funkar det?
Jag vet inte riktigt. Han är verkligen en löpare av rang liksom. Så att det kan han säkert ha gjort. Men på den tiden, start och mål var i hans lägenhet i Malmö.
Ja.
Så att han var väl antagligen där, tror jag. Och sen var det min kompis Per Sikö som tog över efter Stefan. Och hur var det nu? Han flyttade starten till Långa bryggan i Bjärred, som är en av Sveriges längsta bryggor som går rakt ut i havet från skånska västkusten, så man börjar liksom långt ute där. Symboliskt och fint. Och sen så var ju målet i hans lägenhet i Lund. Så att han kunde i lugn och ro bara sova på natten. Och det fanns en instruktion om att man skulle höra av sig när man passerar motorvägen in i Lund. Så att han kunde liksom vara beredd.
Just det.
Så var det ganska low-key lopp. Så, eller vad man säger. Det är lite otrolig ansträngning, men inte så mycket organisation runt omkring. Liksom.
Relativt sett, nej.
Precis. Nej, precis. Utan alla löpare får en dropbag. Om man vill kan man lämna in en dropbag som man får utkörd till en viss plats i skogen. Mm. Liksom, som är halvvägs över, mitt på Skåne kan man säga.
Mm.
Så när man har sprungit halvvägs till vändpunkten så kommer man till dropbag. Och sen,
just det.
Halvvägs tillbaks.
Den kommer vara 12 mil.
Precis. Ja, i början är det inte så jättelångt. Sen är det ganska långt. Och sen är det inte så mycket kvar. Sen. Nej, och det där är också, det är kul. För man blir helt förvrängd i huvudet när man håller på med de här grejerna. Och liksom pratar med de som är med och sånt där. Så just när man kommer in på såna där detaljer, att så här, men när man kommer till droppvägen på vägen tillbaka, då är det ju bara 6 mil kvar. Det är ju ingenting, liksom.
Lalalala.
En nätt liten joggingrunda.
Så. Ja, men exakt. Det är bara att hämta tidningen i princip.
Ja, men så här, man närmar sig målet, så bara, nu är det bara ett maraton kvar.
Precis.
Så långt har jag aldrig sprungit. Särskilt inte i terräng. Alltså.
Nej, fy fasen.
Usch, ja, det är hårt.
Ja, men var det via Per som du kom in i det hela?
Ja, han, vi hade ju först, egentligen var det helt annat. Det började egentligen med ett annat lopp som heter Lejonbragden. Som ja. Ju du har sprungit
ja.
Flera gånger.
Ja, alla gånger som du kommer att arrangera det.
Ja, fint.
Ja, eller hur?
Och på den tiden gick det ju första helgen i maj, tror jag.
Ja, något sånt, ja.
Någonting sånt i alla fall.
Ja, det ligger
rätt. Och nu har det tagits över av en förening som heter Scania Roadrunners. Och det gick av stapeln i helgen, tror jag, just när vi spelade in.
Det var därför jag började tänka
på det. Hösten istället. Så. Precis. Och Lejonbragden, det var Sveriges första 100 km lopp. Det är inte ett terränglopp, utan det var ett, liksom ett ultralopp på asfalt i Östra Lund.
Yep. Motsatsen till terränglopp nästan.
Mm, väldigt, det är väl lite kullar. Så,
jo, men man märker dem mer och mer för varje men de är inte så höga.
Nej, precis. Nej, annars är det väl väldigt väl krattat på det sättet. Liksom.
Ja.
Men det loppet startade 1984. Så det var 40-årsjubileum från starten i år. Det har, det har inte hållit på alla de åren.
Nej.
Ska man tillägga. Men det gick väl 6 gånger på 80-talet, om jag minns rätt. 4 eller 6 gånger, jag minns inte riktigt. Och namnet kommer från det klassiska svenska skomärket Lejon, som var med och sponsrade loppet på den tiden. Då. Jag tror när de drog sig ur, då la de ner loppet.
Ah, okay.
De som i en idrottsförening i Lund, tror jag det var, som ratta hela härligheten då. Sen var det väl ett antal olika personer då i modern tid som hade sparat gamla kartor och sånt här och ritat upp kartan på en modern som en GPX-fil typ och kanske provat och sprungit den och pratat lite om att det var häftigt att det där hade varit i Lund och sånt.
Ja.
Sen var det väl egentligen min kompis Magnus som mest blev sugen på att faktiskt dra igång det här tillsammans med mig och då Per som Transcania-mannen liksom.
Ja.
Men det var framförallt Magnus och jag som drog alltihop. Och sen hade vi jättemånga som hjälpte till och fixade massa olika grejer och sånt där.
Ja, just.
Det var egentligen första, det var det första loppet vi höll i.
Ja, alltså jag tycker det verkar som en sån här oerhört svår uppskattad grej. Så här, jag tänkte anordna ett lopp lite på fritiden. Hur mycket jobb kan det vara? Hur tar man ens reda på hur mycket jobb det är?
Ja, men det är liksom, det är lite, jag tror det är både Magnus och jag tycker är viktigt och vi är rätt så duktiga på det, att informera om saker.
Ja.
Och där tror jag att, alltså, det är rätt så mycket olika evenemang och sånt här som man eventuellt vill besöka där det är helt omöjligt att ens få reda på så här, var är det någonstans?
Ja, eller,
det
exakt, börja, eller
hur svårt kan det vara?
Ja, hur ser banan ut? Finns det någon?
Så vi la väl rätt så mycket krut på att mejla och liksom skapa en webbsida och ja, men kartor och grejer hit och dit. Försökte ha all information lättillgängligt. Sen byggde vi ett eget system för att hålla reda på alla anmälningar och om de hade betalt eller inte. Vi startade en förening så att vi kunde ha postgiro och sånt där som man kunde betala in för att anmäla sig.
Ja, just det, bara en sån sak.
Och även för tidtagning, för att det var, vi hade ju i princip ingen budget. Det är
Nej.
Klart, vi fick in en hel del anmälningsavgifter, men vi hade inga pengar från början. Liksom.
Nej, just det.
Och för den anmälningsavgiften fick man en t-shirt och man fick massa mat och dryck och sånt där. Så att det var liksom, det var ingen, det är ingen kommersiell verksamhet liksom.
Nej, ett väldigt bra första ultralopp också i och med att det är så mycket resurser runt och liksom mat och allt sånt där.
Jo, verkligen. Väldigt väl försett med energi kan man säga.
Japp.
Nej, men så att tidtagningen skötte vi helt manuellt i det här systemet då. Så jag byggde ett webbinterface där man jättesnabbt kunde skriva in. Man skrev in ett, liksom, alla hade ju en nummerlapp, så man skrev in ett startnummer då och sen tryckte man på en knapp just när de passerade linjen, har jag för mig. Och så loggades det, så fick man lite varvtider och sånt där. Men vi hade inga chip och ingen automatik i det där alls.
Nej.
Men det funkar förvånansvärt bra.
Ja.
Så hade vi en kamera som stod och filmade mållinjen också. Så att vi kunde, jag tror vi fick, en gång fick vi gå in och kolla en tid. Ja. Ja, det är rätt okej.
Okay. Ja, det får man säga.
Nej, men så annars, själva loppdagen var ju jobbig. För då, jag tror vi sågs vid starten vid 5 och sen var man väl hemma 11 på kvällen, tror jag. Alltså 5 på morgonen. Och på just den tiden sen så det var bara springa runt och fixa grejer hela tiden. Liksom.
Ja.
Så det var ju, det var lite jobbigt, men det var inte alls lika jobbigt som att springa loppet. Så att, nej, det var kul. Och så kollar man på foton bakåt i tiden, alltså första loppet såg ut som ett riktigt luffarläger. Alltså vi hade ju liksom ingenting. Ja, det var så himla. Vi köpte sådana superbilliga partytält och liksom allting var sjavigt och så.
Mm.
Sen insåg vi väl med åren där att men det här loppet är populärt. Första gången visste vi ju inte många som ville vara med. Liksom.
Nej, visst. Ingen aning.
Inför andra året så hade vi väl dels lite pengar över och sen visste vi att vi skulle ha råd med grejer.
Mm.
Så då började vi mer och mer bara köpa in tjänster liksom, så att det kom någon och satte upp tältet. Ett riktigt sånt hyrtält åt oss med bord och alltihop så. Toaletter hade vi ju dit från
just det.
Även första året såklart då, men
ja.
De blev också lite mer uppstyrda tror jag. Så det blev mer och mer prydligt och ordning och reda liksom. Men ja, fortfarande det var inga liksom, det var inte Göteborgsvarvet.
Nej.
Det var litet och mysigt.
Ja visst, mysigt, verkligen så. Bra stämning var det ju jämt också. Det är så här väldigt trevligt.
Mm. Och det var en väldigt, jag tror alltid att det var rätt så bra väder. Och sen så var ju banan också, det är ju ganska, så här, ganska hyggligt fina omgivningar i alla fall. Och sen så är ju banan går ju som en 8 där start och mål och liksom mat och sånt finns i själva mitt midjan där det möts i korsningen. Så där passerar man ju bara 50 km då på den här 10 km banan som man ska springa.
Det är helt briljant upplägg.
Ja, och där är det ju lätt också att bli, liksom man går där och inte är en av löparna och tänka så här, ja men 5 kilometer till orkar man väl alltid liksom.
Ja, just det.
Och det gör man ju såklart inte, men det är ju lättare så än om det är en 10 mils lång bana.
Ja, men jag tänker också det, för det tror jag var en av de stora grejerna mentalt för mig, för jag sprang det ju alla 4 gångerna.
Men du sprang inte 10 mil alla gånger, va?
Nej, det gjorde jag inte. Jag sprang 5 mil de första 2 gångerna och sen sprang jag 10 de två sista. Men just det där att dela upp det i huvudet mer och mer. Mm. Bara hacka upp det i mindre och mindre bitar, det gör jättemycket. För då är det så här, nej men det är bara bort i den, det är liksom det hörnet. Och sen, ja men det där trädet, sen är den gatan. Och sen, ja men det är precis tillbaka, ja då är det kaffe igen.
Exakt. Oh, är det mer kaffe?
kaffe.
Man börjar prata som Piff och Puff.
Så. Ja men det så, man börjar se fram och fundera på några kilometer innan. Så, ja men nästa gång jag passerar, vad ska jag ta för grej då?
Ja just det. Ja men så försökte vi variera lite också. Så att det dök upp nya saker.
Ja men precis. Så,
fint.
Ja. Ja, pizzabitar ja.
Nej, och det där, som sagt, det lever nog vidare. Det är en annan bana nu.
Va?
Och andra människor som håller i det. Men det är samma personer som också tog över Transcania sen. Så det är ju ett betydligt större gäng. Och istället för att ragga funktionärer bland vänner och bekanta, det gör de säkert också. Men de har också hjälp av en scoutkår i Lund för just Lejonbragden. Som är den stadsdelens scoutkår där loppet går nu.
Ah.
Så det är ju väldigt fiffigt.
Ah, så det är helt annan bana nu.
Ja, nu är det i nordöstra Lund kan man säga. Istället för mitt östra Lund.
Ja, just det. Det finns östra bortom där. Ja,
ja det är på Norra Färladen och där i krokarna.
Mm.
Ut mot Max 4 och sånt.
Ja, just det. Mm.
Nej, så att omlöpningen, de har tillfört ett 30 kilometers lopp eller distans också.
Lejonpromenaden.
Ja, men barnloppet.
Just det. På tal om att bli förvriden i siffrorna. Liksom.
Nej, men så att omlöpningen går bra. Alltså 3 mil är jättemycket jobbigare att springa än 2 mil.
Ja, absolut.
Men absolut. Möjligen att det skulle gå till nästa år. Kanske. Vi får se. Men det som var kul som de fick till i år, som vi försökte få till varje år vi hade loppet, det var ju att få dit folk som hade sprungit det på 80-talet.
Ja, just det.
Typ framförallt Rune Larsson, ja, som är legend och som vann alla gångerna på 80-talet. Och han var där och sprang nu i, ja, det är fantastiskt, i helgen. Så jag tror det gick bra. Jag har inte sett något annat i alla fall.
Nej, han gick i mål som han skulle och sånt. Såg pigg ut på efterbilden också.
Precis.
Det var 68 år, det är rätt okej att springa 10 mil.
Ja, verkligen. Kära någon.
Ja.
Nej, men så jag tror, när det gäller Lejonbragden, det var ju bara att få igång det överhuvudtaget. Var väl det roligaste, att det liksom var ett så gammalt klassiskt lopp. Och det skrevs en del i tidningen och sånt där. Det var kul.
Ja, och det kom ganska mycket löpare också. Det blir väl fler för varje år också, va?
Ja, jag tror att det började vara fullt efter ett tag, vad vi nu hade för gräns.
Ja, just det. Det är sansat.
Det var ju liksom ett större arrangemang än Transcania, men inte lika stort som valfritt annat lopp.
Nej, typ. Precis.
Men det var ändå så att vi hade ju polistillstånd och vi var med i friidrottsförbundet och det var liksom sanktionerat och alltihop.
Ja, det hade så här officiell barnmätning och sånt också, va?
Absolut. Ja. Det var jättekul att vara med och se hur det gick till för att få det så nära. Få varvet så nära en mil som möjligt.
Ja, just det.
Och jag tror den nya banan nu som de har mätt upp, den är exakt en mil kontrollmätt på varvet. Och det är imponerande. För vi fick ju ha en liten snutt extra i starten.
Ja, man startade
200-300 meter som det hela loppet diffar på. Liksom. Så att 100 kilometer hade en startlinje och 50 kilometer hade en annan startlinje. För att det blir ju... diffen byggs ju på antalet varv, liksom att det fattades några meter. Så det var roligt.
Ja, ordning och reda.
Medans Transcania är ju, som sagt, ett terränglopp. De kontrollmäts inte, det går liksom inte.
Och nej.
Det väl, finns vissa misstankar om att vår bana som vi hade var lite för kort. Så nu har de gjort om den banan i starten lite grann så att den blir både lite finare och definitivt inte för kort.
Nej. Jag kommer ihåg, du sa det någon gång, att det är inga problem för det är ingen som springer kortast möjliga sträckan då. Alla springer lite omvägen.
Alla springer vilse någonstans. Jag tror det var nog väldigt få som sprang för kort. Liksom.
Ja.
Och sen så mäter man liksom bara på alltså på en karta typ, eller med en lite enklare GPS. Så man får ju liksom, i och med att dels mäter man ju lite så här grovhugget, att den mäter ju inte positionen varje millisekund liksom.
Nej.
Så att om man springer i en slingrig väg framåt så kan den ju nästan mäta som en rak väg.
Ja, just det.
För att den samplar varannan sekund eller var femte sekund eller något sånt där. Och mäter man på en karta får man ju bara i bästa fall en uppskattning på höjdskillnad och sånt också.
Ja, just
det. Så där kan också gömma sig en del distans. Som inte kommer med annars, i och med att det bara blir platt.
Ja, just det, precis.
Ut nerplattat, liksom.
Mm.
Men där tror jag vi gjorde loppet jättemycket mer tillgängligt i och med att vi införde de här GPS-trackers som man hade med sig, så att det blev liksom en publiksport på ett annat sätt.
Ja.
Att folk satt uppe på natten och kollade liksom var löparna var någonstans.
Ja, visst.
Det blev en helt annan uppmärksamhet kring det, liksom.
Ja.
Tidigare var det bara ett gäng människor som sprang ut i vildmarken och sen eventuellt kom tillbaka ett par dagar senare.
Ja, det kanske kom ett blogginlägg på någon webbsida någonstans.
Ja, precis. Men det var kul. Alltså sen, Per slutade ju med Transcania för att de fick barn.
Mm.
Och det var liksom svårt att råda ihop det.
Mm.
Och det insåg väl jag också med tiden att det var inte så lätt att kombinera med småbarn.
Nej.
Så att sista tiden gjorde Magnus det absolut mesta då. Och sen kände han väl också att det började vara dags att hitta på nya dumheter. Men det är jättekul att båda loppen finns kvar.
Ja, det är fint.
Så det är bra grejer. Det är nog aldrig något jag kommer att springa. Inte Transcania i alla fall. Men
nej, det
är
jättekul
att det finns. Det är en speciell känsla.
Ja, precis. Så himla trevligt lopp.
Mm.
Sen tycker jag... Det är en stor fördel med att det är ultradistans också, tycker jag. För att, eller det var ju det för mig i alla fall, för att jag hade ju sprungit så mycket så att sådana här vanliga halvmar och sånt, så hade jag ju hela tiden en åsikt om hur snabbt som är bra. Inom citationstecken. Börja tävla mot sig själv och så här. Gånger det inte gick lika bra på Göteborgsvarvet som året innan. Så här, men så här ultra, ja men det är bara långt. Hjärnan bara stängde ner den biten. Så här. Det går ut på att ta sig runt och må så bra det går under tiden. Så här, ja, ja, men då ja, så. Nu kör vi det istället. Och det är som, alltså det är jättejobbigt ansträngningsmässigt, men det är ett så mycket skönare sätt att springa på. Alltså så här, ja, men nu ska det kännas så bra det går. Och sen så sätter man tempot efter det.
Precis. Och det kändes också väldigt mycket på båda de här loppen att det var liksom alla deltagare på samma sida på något sätt.
Ja, eller hur?
Banan som är fienden.
Ja, 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 men
så
visst.
Alla försöker hjälpa varandra. Om det var någon som hade lite tufft på Lejonbragden så här, ja, men jag går med dig en stund. Här.
Ja. Ja, men precis. Så det fanns ju ingen sån...
Peppa igång varandra så här.
Ja, jättekul. Ingen sån tävlingshetskänsla.
Precis. Sen på Transcania har det ju blivit lite så... Alltså, banrekordet har verkligen gått ner och ner och ner. Så att det, ja, har blivit lite så här... Så banrekordet slogs i år igen. Men där har det verkligen varit så här... Ja, shit. Nu snackas det om att Paul ska försöka slå banrekordet här i år. Och att man kommer dit med liksom det som mål på ett annat sätt.
Ja, det är ju en annan grej.
Och nu vet jag inte vilka tider de är nere på, men jag tror på vår tid kommer folk ner i typ 30 timmar någonting. Ja. Och bara några år tidigare så hade ju vinnaren kört stenhårt för att komma ner i 40 timmar.
Oj, jäklar. Det är så sjuk förändring.
Ja. Och sen sprang väl han vilse och lite sånt, så det var ju bra. Han tyckte att korta behöver man väl ändå inte. Liksom. Så att då gick det som det gick. Men han vann ju, så att... det var kul att se den utvecklingen, men det ska inte bli för lätt heller liksom. Men det är inte lätt, det är väl inte det som är problemet. Jag vet inte, folk blir för duktiga på något sätt.
Ja, just banrekordet. Aha, det var intressant. Transcania, på tal om bra information, så kan man gå in på resultatsidan, och första som står överst på den sidan är banrekordet för damer och herrar.
Aha, bra.
Så banrekordet för herrar för 2011 till 2022, det är väl den bansträckningen ni hade då?
Ja, den vi hade, precis.
Det är 28, 42, 58.
Åh, jäklar. Det var när jag hade för mig det till och med.
Eller hur? Och 2023, 2024, eller till Today Edition som det står, är 31, 25, 18.
Men den är lite längre banan då.
Ja. Ja, sjukt. Nästan nere på 24 timmar.
Ja, på vår tid var ju maxtiden man hade på sig var ju 60 timmar. Och den, alltså det var ju på håret ibland. Så att springa på halva den tiden är ju ändå, det är kaxigt.
Ja, det är kaxigt. Alltså det är också sådär, ja, nästan 24, nära 24 timmar säger jag, alltså det är 5 timmar skillnad. Då är man också lite förvriden i siffrorna.
Exakt, det är bara 5 timmar till.
Precis, ingenting.
Hur svårt kan det vara? Ja. Men det där, det finns det mycket att prata mer om. Det kan vi gärna göra i kommande gånger här. Nu måste jag springa vidare till ett möte.
Ja, det är 10 kilometer bort.
Ja, ja, men det går väl snabbt.
Ja, nu är det bara 6 minuter kvar till mötet.
Exakt.
Ja, ha det jättefint.
Ja, men absolut. Och som sagt, kom igen med synpunkter på vad vi borde gräva ner oss mer i. Annars så kan det gå som så här. Så
exakt. Det här var mitt fel, så att skyll på mig om ni inte tycker om det.
Precis. Men det blir bra. Vi hörs och ses.
Ja, hej.
Ha det bra. Hej.